En hjälte och en väggmålning, del 2. Övertygelse och oförsonlighet. I syskonbandet nummer 1 berättade Gun Eriksson om missionären och pionjären i Kongo, E.V. Sjöblom, och om den väggmålning med dåtida motiv från Kongo i Immanuelskyrkan som orsakat stor debatt. Här kommer fortsättningen. Jag funderar vidare över mitt förhållande till väggmålningen som konstnären och missionärssonen Sigfrid Södergren har målat. Vad är det som gör att jag känner sådan släktskap med baptistpionjären E.V. Sjöblom och med den brutalitet som målningen i Immanuelskyrkan i Stockholm uttrycker? Kanske är det min uppväxt som dotter till en orädd baptistpastor som inte tvekar att ta till ovanliga metoder i sina försök att nå människor med evangelium. Det motstånd som hans egna församlingsmedlemmar visade verkade ägga honom att ännu mer lyssna till Guds röst i sitt inre och följa den utan att bry sig om konsekvenserna. Min pappa föddes 56 år efter Sjöblom, men även han hade det fattigt. Min farfar dog när pappa var 14 år och då måste han börja arbeta och kunde inte fortsätta att studera som han önskade. Han kände kallelsen att vinna människor för Gud och arbetade som evangelist några år. Pappa har till exempel berättat att han samlade människor till gudstjänst i en lånad lokal i en by utanför Skellefteå och att den verksamheten ledde till att han var med och startade en församling på den orten innan han fyllde 20 år. Sjöblom kom från fattiga förhållanden och fick börja arbeta på en bondgård redan när han var 13 år. Han kämpade länge mot sin mors baptistiska tro och lämnade sitt liv i Guds händer först som 21-åring. Han var då övertygad om att troendedopet var det enda rätta och han visste att han hade Guds kallelse att predika evangelium. Sjöblom höll gudstjänst och startade söndagsskola vid sidan av arbetet som bonddräng, trots att han mötte motstånd som gjorde att han fick lägga ner verksamhet på en ort för att starta i en annan. Så småningom fick han anställning som kolportör, det vill säga vandrande försäljare av kristna skrifter, och kunde lämna dränglivet helt. Han pratade med människor om kärlekens Gud som erbjöd försoning och upprättelse och många kom till tro. E.V. Sjöblom sökte till Betelseminariet och innan den 4-åriga utbildningen var över visste han att han skulle resa till Kongo som missionär. Han reste med ett brittiskt missionssällskap som han senare kom i konflikt med därför att han inte kunde fira nattvard tillsammans med sådana som inte var troende döpta. Sjöblom tummade inte på sin övertygelse utan gick så småningom över till en amerikansk baptistmission. Han brann för att hitta ett område där hans svenska baptistsamfund skulle kunna starta eget arbete och dit han önskade att man skulle kunna sända fler svenska missionärer. Han lärde sig det lokala språket och han älskade att ge sig ut på resor och vandringar för att besöka avlägsna byar där människor ännu inte hade hört talas om frälsningens Gud. Det var där han stötte på dem, människorna som inte längre kunde odla sina fält, jaga i skogen eller fiska i floden för sin försörjning. I Kung Leopolds Kongo måste människorna i det här området samla gummi och ge till staten som skatt. Han mötte också soldater och vakter som hade orat döda dem som inte samlade tillräckligt och han bevittnade sådana avrättningar. Det här gick inte ihop med det kärlekens evangelium som han ville predika. Han började skriva brev och artiklar till lokala myndighetspersoner och till tidningar utomlands. Han berättade och kritiserade. När pappa hade arbetat som evangelist några år kunde han börja studera på Betelseminariet, samma skola där Sjöblom hade gått. Han hade läst korrespondenskurser på Hermods för att få behörighet att söka till pastorsutbildningen där. Pappa brann för sitt kall, precis som jag förstår att Sjöblom gjorde, och han satte sig upp mot sociala regler och fördomar för att bättre kunna vinna människor för Gud. Pappa fick ta emot kritik från församlingsmedlemmar när han lockade ynglingar till kyrkan genom att starta en modellflygklubb eller när han tog med sig sina noter till ortens dansklubbsledare och bad om honom om lektioner i dragspel för att kunna spela och sjunga när han samlade människor i små byar till gudstjänster i lokaler där det inte fanns något instrument. Det föll inte heller i god jord att pappa bjöd in resande romer till tvättstugan i vårt hus, som var församlingens pastorsbostad, när de avvisades från den kommunala tvättstugan. Sjöblom försvarade orättvist bestraffade kongoleser och försökte förhindra både prygel och avrättningar, trots att det skulle kunna kosta honom hans egen frihet. Sjöblom satsade sitt liv på ett påtagligt sätt medan pappa satsade sitt anseende och sin tjänst som pastor. Men övertygelsen och förmågan att rakryggat möta dess konsekvenser hade de båda två. Och förhoppningsvis har något av denna rakryggade livsinställning hamnat även hos mig. Det är nog så att det behövs en god portion övertygelse och störskhet för att komma till skott och vilja lämna det trygga livet i Sverige för något helt okänt och otydligt. Men jag har aldrig ångrat detta, inte en enda sekund. Jag har fått mycket mer än jag försökt att ge och jag har lärt mig oerhört mycket mer än jag någonsin har kunnat lära ut. Jag har fått leva ett spännande, omväxlande och ett helt omtumlande liv och vad skulle jag vara idag utan den erfarenheten? Jag har skrivit artiklar till mitt samfundstidning. En del har publicerats och andra har refuserats. Segerrapporter åkte gräddfil till tidningen medan kritiska kommentarer försvarades i samma tidning om de ens tog med. En gång sa jag upp mig från missionärtjänsten i ett brev som inte blev skickat. Jag kände att missionsledningen i Sverige inte förstod hur de borde prioritera resurser. Jag ville att mer pengar skulle gå till församlingarnas arbete och mindre till skola och sjukvård. Jag tyckte att summornas olika storlek gav fel vittnesbörd om vad som var viktigt i det lokala sammanhanget. Ibland tänker jag att det var papparvet i mig som ville träda fram. Min planerade protest skulle troligen inte ha bytt någonting, då även om jag vet att även en ensam människa kan åstadkomma förändringar. Ingen kommer att kalla mig hjälte, men kanske kommer någon ändå att minnas mig som en som ville något. Och än idag, när det snart är 20 år sedan min aktiva arbetsperiod som missionär avslutades, känner jag stor trygghet i att vara ordinerad missionär i dåvarande Svenska Baptistsamfundet. Min kallelse bekräftades och beslutet att gå ut i tjänst var inte bara mitt. I detta finns också känslan av att ständigt leva i Guds välsignelse. Jag tvivlar ofta på mig själv, men aldrig på min plats i Guds stora plan som jag inte har koll på. Där får jag ta ett steg i taget och det är gott. Gun Eriksson.